Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Nu på onsdag 12 september så kör jag stand-up i Uppsala där jag värmer upp inför en av mina idoler, Judah Friedlander. Han är känd från bland annat tv-serien 30 Rock och filmen American Splendor, men han är framförallt en otrolig stand-up-komiker som inspirerat mig som fan. Så kom och kolla på det. Uppsala på onsdag och sen i Göteborg dagen efter, alltså den 13 september. Köp biljetter på oslipat.com till detta. Som om detta inte har varit nog, missar du min och Anton Magnussons hyllade stand-up-turné, Västland och Benne. Nu kör vi en sista vända i höst. Vi är tillbaks med succén. Vi kör 6 datum till och sen är turnén helt slut. Lokalerna är hemliga tills vidare för att hålla drevare borta, men du kan köpa biljett redan idag på specialisterna.se. Vi kommer till Sundsvall 25 september, Stockholm 12 och 13 oktober, Malmö den 25 oktober, Karlstad 30 oktober och Göteborg den 31 oktober. Så kolla in det, det kommer bli skitkul och biljetterna kommer ta slut snabbt, så skynda dig, specialisterna.se. Alla mina andra gig finns på gardenfors.blogspot.com och ni får jättegärna också följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Sandra Ilar.
Hallå, hallå.
Komiker och tv-personlighet.
Vi har båda lite så här morgonröst.
Ja, det har vi kanske.
Ja, för du har lite sömn i rösten. Ibland när man har så här klägg i ögonen säger de att man har sömn i ögat.
Just det.
Det är typ istället för att du har något äckligt så har du sömn i ögat.
Jag har även hört uttrycket morgonbajs, tror jag. Något sånt. Eller ögonbajs, för det äckliga gula man har.
Det är inte så jättelikt. Det är mer likt snor.
Ja, absolut.
Alltså ögonsnor.
Det borde man säga.
Ja, det tycker jag också. Det är mycket missvisande att kalla det för bajs. Ja. Men vi båda har lite ögonsnor i rösten.
Ja, jag tror även jag har lite kanske gula grejer i ögonjiporna.
Mm, jag tror jag hann peta bort det, för jag har hunnit duscha. Mm.
Ja, jag hann peta bort det. Men heter det... Han heter ögonfrån, ja.
Mm.
Jeep, det finns inte så många andra jeepor förutom mungipan.
Nej, det är sant.
Det är min favoritjeepa.
Ja, för det låter nästan som en smeknamn. Alltså man kallar något som heter Jesper för jeepan typ. Ja, så egentligen kanske den heter munjesper. Då ska jag säga man var jeepan.
Nej, men klockan är... Nej, har ändå blivit 08.41, men... Jag avslutade Funny Fuck Up-turnén igår, du var där och kollade.
Exakt.
Och det var jävligt roligt.
Ja, så vi hängde väl på Skalateatern till 12 i alla fall.
Mm, det är sent för oss.
Ja, ja.
Nej, jag var kvar där ganska en tid till efteråt. Men, ja, men det är därför vi har låtit lite sömniga i rösten.
Mm, exakt. Är det här din tidigaste podd?
Som jag spelat in någonsin?
I arkivsamtal.
Kanske. Jag vet inte.
Är det vår cliffhanger?
Ja, men det är svårt att rycka av skynket från den här cliffhangern.
Det blir att du inte vet.
För att det är omöjligt att få reda på det. Det kommer vara, man kommer hänga på den klippan i oändlig framtid. För att inte ens liksom, insatta lyssnare kommer kunna kommer liksom veta när jag spelat in vissa.
Men då var det gold tillfälle för det är bara ljug.
Okej, vi rullar gingen. Här kommer den, Europas sämsta klipp. Europas sämsta cliffhanger. Och det är ju en dålig cliffhanger när man aldrig får svaret också.
Och att alla vet att du kommer ljuga.
Jag kommer bara helt enkelt inte... Alltså det är bara, man kommer hänga, det kommer vara som så här, tänk dig en film då, eller en tv-serie. Och sen så avslutas veckans episod, veckans avsnitt av att någon hänger för en klippa.
Mm.
Och sen så är den karaktären aldrig med mer. Man får inte reda på om man klarade sig eller om han överlevde.
Ja, det är så.
Eller, för man ser aldrig honom. Han kan vara nämnd sådär, så, vad hände med honom? Jag vet inte riktigt, kommer folk säga. Så är den här klipphangen.
Det är väldigt dåligt.
Mm. Men när vi ändå är inne på fasta inslag så tycker jag att vi kastar oss in på det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken! Ni som har lyssnat på podden för kanske... kommer ha lite förhandskunskaper om vad Sandra eventuellt kommer välja. Kanske kommer ha en del stalltips. Men jag läser upp alla alternativen för mig själv. Och av andra anledningar. Som till exempel att folk som lyssnar på den här podden gillar när allting är som det brukar vara.
Ah, ja. Det är många som är som du.
Ja. Som gillar... en kombination av regler och rutiner, men även en del variation.
Mm, mm. lite chock. <Inte allt.
laughs> Ibland ett inslag av chock. Och då pratar vi inte om det söta tuggummit i samma, från samma tuggummilinje som jänka. Vänta, det här pratar vi nog om i ljudtestet. För du hade bara ätit tuggummi och druckit sockerfri läsk till frukost. Och det är ju noll energi i båda de två, antar jag.
Ja, och så pratade vi om att det blir ovanligare med sockertuggummin. Mm. Att det är ganska sällan någon går att tugga på det. Men det kanske är för att man är vuxen.
Ja, jag tror det med Hubba Bubba och... ja, men de här jänka, bugg och pilot och chock och shake, de hade ju också socker, men de har inte jag sett på ett länge.
Nej, för det kändes som så jävla stor grej. Det kostar 50 öre typ, så kunde man köpa 20 för en 10.
Under hela högstadiet så liksom varje rast så gick jag och ett gäng elever till det lokala konditoriet. Och så köpte jag ett pilottuggummi för 50 år, som var från samma serie då. Jag kanske varierar ibland med en, men inte jänka, den smaken gillar jag inte.
Det var den som var min favor.
Mm.
Men vad smakade pilot?
Ja, den var nog lite fruktig.
Jag tycker frukt är så surt.
Frukt är surt?
Mm. Mm. Även banan.
Jag tycker att banan är för surt?
Mm.
Du är en sjuk människa, du behöver vara...
Jag hatar surt. Vi har pratat om det, tror jag, i tidigare avsnitt.
Men banan är inte surt.
På gränsen.
Va?
Det är på gränsen. Man vet aldrig med frukt.
Är det därför du tycker det är så äckligt? Alltså, det var Anton Magnusson, tror jag, som introducerade uttrycket... men jag kanske överanvänder lite om att prata om penis som den sure. När den salte var det från början, kanske, men den sure kanske är ännu äckligare.
Ja, det är väldigt äckligt. Men det är som att man personen inte har tvättat sig på väldigt länge, så att den har börjat lukta surt nästan.
Ja, jo.
Du vet, det har gått över till att lukta svett typ, till att bara bli sur.
Ja, då kanske vi ska berätta att det är veckans tema också. sex. Men jag ska läsa upp alternativ i alla fall. Vitt vin från Jean Bichet, Ayran, Fanta Grape, Pocari Sweat, Santari Hot Toy Fruit Punch, Fanta Zero, tevatten med te. Mm. Om man då råkar ha med sin egen tepåse så får man kan man lägga den i det här tevattnet som jag har kokat upp. Le Diable Rouge, Hermanito Sprit, Carhu, Vanilla Coke, Fireball Kopia, Saranac Root Beer, Red Bull Kiwi, Tropisk Apelsin, Cola, Häxan och vatten.
Mm-hmm. Då tar jag tevatten.
Mm.
Jag har med en tepåse.
Mm.
Duktig.
Vad är det för te då med det?
Kung Margata grön te original.
Det brukar vara med det.
Exakt. Kanske också lite Fanta Zero. Det kan vara gott. Mm.
Och jag kanske också ska nämna att häxblandningen, det då innebär att det är alla drycker som fanns i min kyl innan jag genomgick en så kallad corporate rebranding. Och jag kan också bara lägga till att vatten, det är för tråkmånsar och nejser. Men jag tror jag tar Ayran. Det dricker jag ibland till frukost nu till.
Vad är det för något?
Det är en turkisk yoghurtdryck.
Aha, Atto Karlsson brukar dricka det.
Mm, han är usbek.
Ja, men han älskar det.
Ja, och det ligger väl rätt nära Turkiet.
Mm. Och det finns på Amida som ligger just bredvid Big Ben. Där
just det.
Atto alltid äter.
Men det är lagom energimängd för frukost och mellanmål för mig. Mm. En sån liten förpackning. Och då kan jag kan även ta den lite sportigt i farten. På väg någonstans. Kan jag dricka den liksom på gatan när jag tar en liten promenad eller någonting.
Ja, okej.
Men jag tror jag tar även en side order av Fanta Zero. För att jag är lite bakfull.
Mm.
Men då är vi strax tillbaks med dryckerna. Kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Mm, då är vi tillbaks med dryckerna. Och min frukost, Ayran. Den salta drycken.
Jag tror aldrig jag har smakat det.
Nej,
men det är ju yoghurt fast med salt, eller?
Ja, det är jag som lite saltad utspädd yoghurt. Men det blir inte lika bra om man gör det. Min mossa har gjort det under min uppväxt ibland. Och druckit det själv. Alltså så här, hon tar yoghurt, spär ut med vatten och kryddar lite med salt. Uh-huh.
Uh-huh.
Men det tyckte inte var gott. Men sen så när jag drack den här då från varumärket Larsa. Som heter, är lite roligt, det låter så svennigt att heta Larsa.
Ja, exakt.
Jag vet inte om det är någon svensk som här kallas Larsa som har startat det, eller om det är något turkiskt. Eller.
Han såg ett hål i marknaden.
Mm. Den är tillverkad i Sverige i alla fall.
Aha, okej.
Okay. Jag är nästan helt säker på det. Den är från Malmö. Jag brukar alltid se den på Möllevångstorget på olika falafelhak och sånt där.
Mm.
Mm, och du tog en liten side order av Fanta Zero också.
Mm-hmm. Jag tycker inte det är surt, fastän det är frukt. Jag tror inte det är så mycket frukt i den.
Nej, det är inte så mycket frukt i den.
Nej.
Men det är ju surare än banan. Det är syrligare än banan.
Fanta Zero, fast det är ju så sött.
Mm.
De tar ju bort nästan allt det sura.
Nej, men jag
i apelsin.
Men det finns ju en mer syrlig ton än i banan. Det tycker jag ändå du måste erkänna.
Jag vill inte göra det för komisk effekt.
Men vi skulle kunna... Om du tror vi tar en sån här... ett lackmuspapper. Mäter man inte syrlighet med det?
Ja, det kan man.
pH-värde.
Mm.
Är det, när man har högt pH-värde är det surt och lågt pH-värde är det basiskt eller tvärtom?
Är det inte lågt i värde som är surt?
Mm, men vad tror du? Om man skulle mäta pH-värdet, vilket skulle vara mest surt? Banan eller Fanta Zero?
Ja, jag tror ju... Alltså, jag tror egentligen att det är banan. Men jag tycker, eller att det är Fanta Zero.
Mm.
Men jag tycker det är roligare att svara banan. Så jag kommer hålla mig vid det.
Mm, okay.
Att banan är surast som finns.
Vad brukar du använda uttrycket att någon var sur som en banan?
Ja, jag ska börja nu.
Ja, och när vi mässade på Messenger då så frågade jag, vilket ämne vill du prata om? Och du skrev direkt sex.
Det var också delvis för komisk effekt.
Jo, det
men
är
det är ju ett bra ämne.
Nej, det är ett intressant ämne.
Mm.
Och jag tror att jag vet inte om både du och jag kanske är lite mer intresserade av det än vad folk är i allmänhet. Eller är det bara att vi gillar att prata om det lite mer på stand-up-scen och sånt för att vi har en viss chockhumor?
Ja, det tror jag nog. Men jag kom på att jag har börjat skoja om det ganska nyligen. Alltså ganska mycket. Alltså tidigare kunde jag skoja om andra.
Ja.
Alltså,
andra sexliv.
Ja, men att börja skoja om mig själv i det. Men jag tror att det har att göra med att jag börjar bli mer utlämnande på scen.
Ja.
Överlag och prata om sina egna erfarenheter.
Mm.
Och då är det ganska enkel så här, go-to.
Jo, det är ju ett ämne som väcker intresse.
Ja,
alltså, av någon anledning.
Alla har någon slags relation till.
Ja, alltså de flesta vet ju vad det är åtminstone.
Ja. Och majoriteten som går på stand-up har nog haft det.
Ja, det skulle jag nog tro. Men det är ju, jag undrar varför det har blivit ett sånt tabubelagt ämne. Eller varför det är så... alltså det är både känsligt och intressant ämne.
Ja.
Jag har blivit... alltså jag tror också många lite blandar ihop sexism och sexfixering.
Yeah.
För jag pratar ganska mycket om sex. Och liksom, det var någon, jag var på en resa i Japan med Galago. Och då kunde inte jag sluta prata om sex. Och jag tror det var serietecknaren Sara Graner som sa så här, men kan du, det blir så sexistiskt. Och så här, men jag tycker ändå jag håller liksom, det är inga fördomar inblandat i det här liksom.
Uh-huh.
Så här, du säger att det här är sexistiskt bara för att jag pratar om ämnet sex.
Uh-huh.
Och så började vi diskutera det, att liksom, jag tycker att det är för ofta folk blandar ihop sexism och sexfixering.
Uh-huh.
Jag är absolut sexfixerad. Men det var ju inte att jag sa inga liksom kränkande saker eller några fördomsfulla saker om liksom könsrollerna och sånt som jag skulle nog säga det som är sexism.
Men att det kan vara att hon, när du pratar snusk, att det blir som att hon kanske förför sig att det är någon sån indirekt kink att få tjejer att prata snusk.
Det kanske det är. Eller jag menar, det tror jag inte det var det hon menade. Nej. Men
är det på det sättet det kan bli sexistiskt att prata?
Ja, jag förstår hur du menar. Men det är inte riktigt samma sak att vara äcklig som att vara sexistisk. Det kan ju vara lite äckligt om man så här, försöker få tjejer att prata snusk. Nu var det inte det som var liksom mitt primära mål, utan det var väl, jag pratade lika mycket sex med killar som jag pratar med tjejer.
Mm.
Och därför tycker jag det var snarare tvärtom. En feministisk handling att inte liksom anpassa mig, att inte liksom bli min, bete mig annorlunda inför tjejer.
Nej,
som för killar.
Och sen också kan ju inte du då för att vad jag gissar att de flesta av dina sexuella erfarenheter är med tjejer.
Vad
så
du?
Alltså att hon kanske tänker sig att du pratar om tjejer som du har legat med.
Mm.
Och då, för det kan ju inte du, för de flesta du har legat med är tjejer. Så det är ju bara erfarenhet, vad jag är. Som du pratar om egentligen, men att hon kanske blir att du pratar sexuellt om tjejer. Du vet, så att det är då det blir sexism.
Ja, jag vet inte. Ja. Det var bara en tanke jag har. Men alltså så här att det är lätt att bli anklagad för att vara sexistiskt om man är sexfixerad.
Ja, men det är också väldigt kul med att du inte kan sluta prata om det när jag är på resa. Så hela tiden.
Men har du upplevt det också? Alltså det kanske är perioder jag inte kan göra det, men jag kan ju absolut sluta prata om det. Men jag pratar väl ganska mycket om sex.
Ja, ja, jo. Men jag är också en sån som aldrig har tyckt att det har varit så jobb. Alltså att sex har varit så stor grej, eller?
Du inte tyckte det var så stor grej?
Nej, alltså såhär, varken eller. Eller såhär, prata om det. Eller att ha sex eller så. Alltså, på ett sätt som att det vore något skamligt eller fult eller fel. På det sättet. Utan jag tror jag har ganska såhär, avslappnad relation till.
Ja.
Att jag inte reagerar om någon pratar om sex. Du vet såhär.
Nej. Inte ens reagera positivt.
Ja, men det kan ju vara intressant. Jo, alltså så. Att det kan vara intressant. Men det kan också vara kanske att man har så här att man... För jag har ju varit i humor, hängt med komiker sedan jag var 20. Att man kan bli skadad av det också. För att vi inte har så jävla mycket tabun.
Nej, just det. Alltså jag började... Alltså när jag var ganska ung började jag hänga med andra serietecknare. Och de... Till exempel David Liljemark var en av de tidiga serietecknare jag började hänga med. Och han pratade väldigt mycket om sex, men ingenting... om sitt eget sexliv i stort sett. Då blev han så väldigt generad eller liksom så här, nej, det där sånt, men det var ju mer så här, alltså prata om sex på ett skämtsamt sätt, att skämta om pedofili och sex med lik och sex med djur och så, det bara matades ju på liksom den typen av skämt och snack om det, eller kanske också inte bara skämt utan så här, okej, det här den här konstnären John Duncan har haft sex med ett mexikanskt lik, så pratade man om det liksom. Det var ändå, men det kanske också är så här, men en chock. Det här lite, när någonting är lite spännande.
Ja, någon slags fascination. För det är ju något väldigt spännande. Folk alltså, som har sjuka perversioner. Det är ju,
det är ju intressant. Det är väldigt roligt.
Ja, sådana som har sex med träd och sånt. Men det är någonting med att de går ut i skogen och gnider sig mot det tills de kommer typ.
Ja, men det kan man ju ha. Alltså att man, det är någon vissa objekt då, som man.
Men sen så är väl träd lite mer levande på något sätt än typ en kudde.
Ja, men det finns ju även murar. Jag såg något program, någon som var väldigt attraherad av Berlinmuren till exempel. Det var något Filip och Fredrik-program på tv där det var en kvinna som var sexuellt attraherad. Framförallt av Berlinmuren, men då murar i största allmänhet.
Ja, det är bara sjukt.
Där går det
ganska sjukt. Det kan jag inte förklara.
Men det finns ju även då att vara frottör. Det är när man gillar att gnida sig i allmänhet. Fast det är mer åt då att vara blottarhållet. Att istället för att, alltså en blottare vill ju då att han går igång på att någon ser hans nakna penis. Men en frottör är mer någon som går igång på att någon känner. Alltså det är en sån som gnider sig mot folk i tunnelbanan.
Jaha, okej. Och sen då så tar det ännu längre än frottörerna i våldtäktsmännen. Vill gnida sig i någon.
Jo, det är ju en extrem version av frottör.
Ja, men för jag läste just för det nya, för blottare att de går igång framförallt på chocken när någon ser den. Att det inte handlar om att de riktigt vill att någon ska ta på den eller bli kåt av den, utan att det är det att skrämma någon genom, med blottningen som är lite själva kinken och så här, som man triggas igång på. Och att det är mycket samma sak med så här, dick pics, för det är ju typ dagens blottare.
Just det.
Att det, för det är många som missuppfattar för så här, tror du man får ragg på dick pics? Men att inte det är själva grejen, utan grejen är typ att personen kan sitta och runkar av stånd, skicka en bild och sen när han ser att någon har sett den, att det går sig igång på det, att personen har blivit så chockad eller lite äcklad av den.
Nu börjar jag förstå, nu ska jag börja med det. Jag tillhör ju dem som verkligen inte har förstått det, men nu när du säger, jo, men jag har nog tänkt tanken att det här blotta aspekten finns.
Exakt.
Men man inser hur pass vanligt då den här blotta grejen är då, för att man har ju hört att dick pics är extremt vanligt.
Ja, och också psykologin varför tjejer inte går igång på det, för de jämförde, alltså killar är mycket lättare att gå igång så.
Men alltså tjejer, tända snabbt.
Ja, alltså på ett kön, typ bara genom att se det. Typ om man skulle skicka.
Alltså jag är nog... ifall jag bara ser en fitta, så här, bara så. Jag blir inte kvart.
Nej, alltså det är ju generalisering. Men det var så de förklarade... Ja, men de förklarade det, alltså psykologin bakom, att de kollade på så här prostitutionssidor som riktade sig till kvinnor och till män.
Mm.
Eller framförallt homosexuella. Och på de homosexuella var det typ kukbilder överallt. Mm. Att det är som det som triggar jävligt mycket. Och som okay. gör att folk blir kåta. Medan de som riktade sig till tjejer var nästan alltid någon så här killig kostym som hade en story. Att de behöver mer så här sammanhang och att det inte ska kännas lika mycket snusk.
Ja, men jag tror det kanske, för jag kan tänka mig att killar, homosexuella killar kan man tänka tända på kukar. Men jag tänker inte att heterosexuella killar tänder på bara fittbilder på samma sätt.
Ah, ja, fast nog fan tänder de på det.
De?
Nej, men jag tror fan många gör det.
Alltså, ja, kanske det. Jag är ju inte heller speciellt så här porrtränad liksom. Jag har ju konsumerat porr i mina dagar.
Kollar du på det när jag var liten?
Ja, när jag var liten så alltså det var väl så här, då var ju tekniken inte så utvecklad. Men då var det så här, det klassiska, hitta en porrtidning bakom något elskåp. Det var nog min första liksom så här kontakt med pornografi. Det var så här, jag och min brorsa och någon kompis bara gick omkring i Järup och så hittade vi en porrtidning. Men då var jag så ung liksom, så jag hade nog inte, jag hade inte puberterat liksom.
Mm.
Så jag tyckte mest det var lite äckligt. Jag blev inte sexuellt upphetsad för 5 öre. Det var ju spännande för det var liksom, jag visste inte vad det var.
Mm.
Jag kommer ihåg att det var en Adam och Eva par var det. Alltså de var i paradiset, så var det Adam och Eva som låg med varandra.
Fast utan blad framför könen.
Ja, de kanske tog av dem efter ett tag. Men jag kommer ihåg att det var någon liksom så här, det var ganska vaniljig par liksom med Adam och Eva. Och sen så var det liksom, jag minns att så här, att jag kände igen positionen från att någon gör, för att liksom att göra armhävningar. Jag tyckte alldeles ut som han gör armhävningar på en kvinna.
Ja.
För armhävningar hade jag sett, men jag hade inte sett sex.
Nej, men jag minns typ så här, när man var, gick i 4:an, det var nog första gången jag tänkte att man skulle gå hem och kolla på porr efter skolan.
Mm, 4:an.
Hur gammal var? 9 typ.
Okej, okay, ja. Alltså, ja.
Och då, nej, jag var då lite hade vi ju internet, men det var också så där att det tog jävligt segt att ladda en bild.
Mm, ja. Nej, för jag kom i puberteten innan internet hade slagit igenom.
Uh-huh.
Så jag kommer ihåg när, alltså vi var på någon sån här med skolan, man fick gå på så här studiebesök på någon arbetsplats. Och då åkte vi, då var det någon sån här vanlig fabrik liksom. Och där är det uppehållsrummet där på fabriken eller liksom. Där låg det massa porrtidningar. Det var nästan bara män som jobbade också.
Okay.
Och då snodde jag och några kompisar ett gäng porrtidningar. Jag tror också vi köpte porrtidningar vid något tillfälle. Men det var extremt pinsamt. Och vi försökte även hyra porrfilmer på den lokala videobutiken i Lund. Så här porrkrubb, eller videokrubba. Freudiansk kvällsäng. Jag tror att den heter porrkrubba.
Men tänkte ni gå hem och se det ihop?
Ja, det var inte det här att vi runkade ihop. Det har jag faktiskt aldrig gjort. Det är ju rätt vanligt att killar kan ha grupprunka.
Mm.
Men det hade jag nog tyckt var lite äckligt. Men det var väl så att vi bara kollade på ett par film. Och sen var det ingen som onanerade till, utan man bara liksom... Man
och sen memorerade. Gick alla hem och onanerade till.
Ja.
Alltså så.
Att man sparade i minnesbanken.
Ja, men jag minns en kille i min klass hade en porrfilm. Mm. När vi var, ja men kanske sådär kring 11-12 eller någonting. Mm. Som hette Ingång bak.
Ingång bakvägen?
Ja, något sånt.
Det tror jag är en klassiker faktiskt.
Och det var som att den såhär gick runt i klassen. Att alla kunde låta.
Alla kollade Ingång bakvägen. Men var det anal 6 då eller?
Ja, ja.
Mm. Men sen så när internet kom. Då så liksom laddade jag ner lite par också. Det var också väldigt långsamt då.
Mm.
Och men då...
För det var ju bara bilder i princip. Det var inte vi rörigt.
Nej, det var det. Men sen... jag vet inte om jag bestämde mig någon gång för att sluta med par. Eller så här, jag har nästan alltid bara onanerat till mina fantasier.
Mm.
Eller alltså... minnen, fantasier och sådär. Att jag inte behöver någon bild framför mig liksom.
Ah.
Förutom i huvudet.
Ja, men det är ju mer nice. Men följer med på det att det ofta går fortare.
Att det går fortare att komma. Det problemet har inte jag.
Nej, okej. Okay.
Jag kan fantasirunka och komma jättesnabbt också.
Mm, okej. Okay. Du har övat upp dig.
Ja, det har jag nog.
Men har sen... du så här vissa go-to-fantasier som du vet, den här funkar bra?
Ja, absolut.
Så jag har som dina favoritporrfilmer, ja, fast det... Men det är det för att du tycker porr är problematiskt?
Nej, alltså det är klart att det kan finnas mycket porr som är problematisk. Mm. Samtidigt som jag tror det behöver inte vara mer problematiskt än någonting annat. Liksom. Det handlar ju mycket om det här moralism och att man har fått lära sig att det är fel. Snarare att sen så är det ju säkert stora delar av porrindustrin är ju säkert väldigt... inte så jättebra villkor och
sådär. Nej, och sen historiskt har det varit dominerat och mera kvinnoförnedrande.
Mm.
Men idag, för jag, när jag pluggade filmvetenskap så skrev jag faktiskt en tenta. För det finns en sån här riktning inom filmvetenskap som är porn studies.
Porn studies?
Alltså folk som sitter och forskar om porr hela tiden.
Okay.
För det är typ det rörliga mediet efter reklam som folk konsumerar mest. Och ser mest på. Men det är nästan ingen som så här forskar eller så här granskar det.
Men
för
reklam det jävligt... är vanligare att man...
Ja, alltså som man tar del av. Alltså du vet, ser reklamfilmer överallt och sådär. Men porr är ju, ja, typ... Alltså nästan lika mycket. Men också där var det också så att de skrev så mycket om att det är lite förenklad bild att säga att all porr är kvinnoförnedrande. För dels att det blivit så nyanserat idag, det finns feminister som gör porr. Feministisk porr, så det är svårt att kalla den sexistisk eller typ bögporr. Svårt att säga att den är kvinnoförnedrande. Eller kanske att de inte tänder på kvinnor. Det som är förnedrande mot kvinnor. Men så det, alltså de försöker nyansera den där bilden, för i slagdebatten så är det ju ofta... Det man menar är väl den förnedrande porren.
Alltså, i slagdebatten?
Alltså de som slåss om porren ska få finnas eller inte. Ska man ha porrfilter i skolan och allt det där. Då är det ofta den våldsamma porren på något sätt. Mm. Som man pratar om som är ändå bara en del av all porr som finns. Och sen också så där att... För det som, kommer du ihåg den där debatten om den där serietecknaren som hade gjort många bilder som var barnporr? Alltså
det. Ja, det var ju serieexperten då. Alltså det var manga, han hade, var inte själv tecknare, men han hade, du tänkte på mangamålet.
Exakt. Som hade då de här bilderna som de tyckte var barnporr, fast den var tecknad. För det är någonting med att för porr så kan man ju stagea saker också och få utlopp på saker.
Jo.
Så man inte får annat utan att någon, framförallt då när det är tecknad bild, att ingen kommer till skada.
Just
och
det.
Och det kan ju tvärtom vara, för jag tänker... Ingen väljer att vara pedofil, för det verkar ju svinjobbigt. Alla hatar ju en. Alltså, men det är ju en sexuell perversion. Alltså.
Räknas det som det? Alltså,
ja, det är ett brott när du begår det, men det är ju inte brott att vara
när du begår sexuella övergrepp.
Exakt. Men det kan ju vara då, till exempel då genom bilder, så kan man ju få utlopp för det. Alltså den, utan att skada någon.
Ja.
Och så kan det ju vara med porr också. Alltså sådana här våldsamma scener. Istället för att göra det på riktigt eller någonting, så kan man ju få utlopp för det.
Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Jo, det är ju en fråga som jag inte vet om det finns jättemycket forskning kring. Alltså så här, ifall man säger så att man släpper våldsporren fri. Alltså då är det ju inte så att det ska vara, då tänker jag inte att man gör dokumentär våldsporr. Mm. Utan på samma sätt som spelfilm eller tv-serier om kriminalitet, så med Sopranos och sådär, så skulle man då göra staged våldsporr. Då är frågan ifall det leder till mer sexuella övergrepp i samhället eller liksom en negativ syn, eller om det inte gör det.
Mm.
Jag vet inte svaret på den frågan.
Nej, för det var ju också lite, nej jag vet inte heller. Men också, men man tänker att det kan bli någon kanalisering.
Det kan det också vara.
Men också, för det var ju lite det som var frågan också med eran Krulla barnlåt. Ja. Att det skulle leda till pedofili.
Ja, och det tycker jag, det tror jag inte.
Nej.
Att det gör. Men jag vet ju samtidigt inte heller, för jag tror inte det finns någon forskning kring det. Men liksom, när man ska hålla på och gissa, så är det ju så här, då kanske man först inte man ska förbjuda det.
Nej, exakt. Men det är väl också det man har pratat om, att många unga får bilden av sex genom porr. Det var nog så jag fick bilden av sex.
Jo, så är det ju. Men man blir inte erbjuden så mycket alternativ heller.
Nej, och det är så här, inte också sämre att inte få någon bild alls.
När jag var liten, jag var nog 4-5 år. För jag skulle då, min syrra skulle födas. Mina föräldrar berättade att jag skulle få en lilla syster. Och då frågade jag mina föräldrar så här, om... alltså de berättade lite om hur ett barn blir till. Och förklarade liksom på ett pedagogiskt sätt att de hade haft sex med varandra.
Mm.
Och jag var ju rätt nyfiken då på så här, ja, hur går det till liksom... Så förklarar de väl det klassiska, för in penis i slidan, jag kommer inte ihåg exakt. Men jag frågar så här, okej, får jag titta på någon gång? Och de blir väldigt så här, nej. Och jag frågar, varför inte det?
Det är så här, nästan olagligt.
Ja, det hade nog varit olagligt för dem att låta mig titta på.
Ja.
Men det är ju ganska också, det är väl säkert också för att vi är i det här samhället nu, lever i det samhället där det är så tabu. Liksom allt som har med sex att göra. Men jag menar, jag vet inte, nu måste jag försöka tänka ganska öppet sinnet. Om man nu får en dålig bild av sex när man konsumerar liksom pornografi. Som då kanske, om din första erfarenhet är att du laddar ner liksom lite våldsporr från internet och får en bild av det. Hade det inte varit bättre då om man får titta på hans föräldrar knulla?
Jo, faktiskt.
Var kommer problematiken in? Att en femårig får stå och titta
på? Jag skulle säga, det beror på hur dina föräldrar knullar. Är det lika våldsamt som då?
Jag har ingen aning. Ja, det har varit roligt av slutkläver det att de har väldigt våldsamt.
Att de är värre. Ja, men också för det var så schizofrent när man var liten. För antingen hade man tillgång till den där porren, så kunde det vara så, alltså, hur grov som helst. Typ. Eller så var det som att det var så här hysch-hysch kring sex jävla mycket. Att det antingen var som så jävla filten på. Att så fort det var lite pinsamt på tvn eller någonting, sen så blev det, eller så här, att ens föräldrar smög så jävla mycket med att de hade sex eller så. Och man kanske kunde höra någon gång när man låg och sov så här lite.
Ja.
Så, men att det blev som så här extremiteter. Att det fanns som ingen så här normal, alltså att det bara var.
Nej.
Men sen så vill man ju samtidigt inte ha det där hippieföräldrar som går ut nakna så här, bara avslappnade i sin sexualitet.
Men jag tror att just det här som jag beskrev, när barnen får titta på och sånt där. Att jag tror de barnen som har vuxit upp med det, alltså som hade hippieföräldrar, att de mår dåligt över det idag. Eller många gör det, tror jag. För att jag hörde något radioprogram om någon som hade vuxit upp i en sån familj liksom, och tyckte det var väldigt jobbigt. Och tyckte väl det var ett, liksom, påminner om övergrepp, att de var så fria med liksom, att de kunde knulla inför barnen och sånt där. Liksom. Men det har nog också att göra med, för idag så blir det ju om alla ses tycker att någonting är fel, då tror jag att folk mår dåligt över det också.
Mm, exakt. För det kommer som över som att det är något skamligt. Mm. Eller? För det finns ju det här lite obehagliga i människans sexualitet, att det är då vi blir som mest primitiva. Vi beter oss som djur. Alltså vi blir närmast vårt djuriska jag. För att vi blir så jävla driftdrivna.
Ja.
Så är det många som efter de kommer typ kan känna skamkänslor och sånt. För att man har betett sig så här på... Du vet, så här, det finns ju asroligt dog stand-up skämt om här som har så här läderkläder och sådär. Bara går igång. Man ska ju så jävla extrem när man är kåt. Man tar på sig en massa så här, någon läderdräkt och så här, piska och sådär. Och sen efter när man har kommit inte kåt längre så bara känner man sig så jävla dum. Ja. Och bara står där så här, vad fan har jag gjort innan så här jävla läder?
Jo, men så kände jag absolut när jag började runka som liksom ung tonåring eller gammalt barn eller vad man ska säga.
Mm.
Någon gång i mellanstadiet kanske det var. Men då kom jag ihåg att jag kände väldigt mycket skam alltid efter jag kommit.
Mm.
Alltså så här, och det var ingen speciell anledning. Jag hade väl läst i KP då, kamratposten, att det var helt naturligt, att det inte var något. Men jag kände ändå...
Allt i KP var naturligt.
Jag tror det var ett tillfälle, det här läste jag inte själv, men det var, man pratade väldigt mycket så här, de tycker ju allt det var naturligt, det är helt vanligt. Men jag tror det var ett tillfälle någon berättade om att jag hade läst i KP när det var en tjej då som blev slickad av sin hund. Att där skrev man att det här ska du sluta med. Jag tror det var KP. Jag har inte hört om det. Jag har inte ändå tyckt att det där är det. Kanske, jag vet inte om det var den hygieniska frågan.
Det är det som var problemet.
Ja, annars så... Tidelag var ju lagligt på den tiden. Det blev olagligt ganska nyligen.
Så det är helt normalt, det är bara äckligt. Så de svarar.
Ja, det var nog de menar. För jag vet inte om hundar har annan bakterieflora i munnen än människor. Eller så var det bara moralism egentligen. Att de tyckte det var äckligt. De
tyckte synd om hunden.
Synd och synd, jag gissar för att det var frivilligt.
Ja, jag tycker det smakar gott.
Men jag tänkte på det. Du har ju lite... Nu är det ingen liksom... hund... Nu är det ingen hundanspelning här. Men jag menar att du har lite basilskräck och sådär.
Mm.
Men du verkar ändå ha ett rätt avslappnat förhållande till att ha sex själv.
Jo.
Du tycker inte det är äckligt då liksom? Alltså så här med...
Nej. Men alltså jag har aldrig varit riktigt en sån... För jag har en kille satt och pratade nu, alltså så här, som knullar runt. Att man har så massa olika på det sättet.
Nej, det har du aldrig gjort.
Nej, och det tror jag kan vara lite någon så här äckelkänsla inför det.
Att
det
skulle vara
så här, eller så här byta så off, du vet så. Utan det är ofta de jag har sex med att jag har känt dem lite och sådär.
Mm.
Så då blir det inte lika. Men det är också någonting med att jag släpper det då.
Ja, men jag gör nog också det. För jag har lite basilskräck. Eller så, jag gillar inte att bli förkyld. Det kan vara ingen som gillar att bli förkyld. Men jag har slutat så här, röka på samma cig som folk i onödan och dricka samma glas eller flaska.
Mm.
Jag märkte så att jag blev mindre förkyld när jag gjorde det. Men jag släpper ju det om jag hånglar med någon.
Mm. Men det är väl någonting med att man tycker vinsten är nice.
Jo, det är det. Så då så, men då kan jag även så här, röka på samma sig som min flickvän eller dricker samma glas som henne, för då tänker jag kommer ändå kyssa henne. Eller jag gör ju det, så att då får jag ändå de här bakterierna och de här virus eventuella.
Men det är ju ändå att man går mer igång på någon som känns fräsch. Du vet, alltså jag vill, eller att man känner att det är en smuts eller...
Ja.
För jag minns en killkompis, han hade någon KK-tjej.
Mm.
Så hade de knullat. Och sen skulle hon komma tillbaka dagen efter.
Mm.
Så hade hon haft på sig samma trosor. Och så luktade det, du vet så här. Och han tyckte det var så jävla äckligt. Så att det var också någonting med också att hon var så här. Det var någon otrohetsgrej. Mm. Så han visste ju inte heller om det bara var hans. Och det var så här, du vet så här, att han inte kunde ens göra något. För han tyckte bara det var så.
Ja.
Och det är något, det får inte lukta. Alltså, så det känns som att personen är som att man inte vet vad könet har varit.
Nej.
Eller att det har varit för mycket där. Du vet.
Men jag är nog också ganska mycket alltså, gillar när det är rent liksom. Men det måste finnas de som går igång på det äckliga också.
Det finns det säkert. Men jag går mer igång, alltså jag tycker det är rätt sexigt med någon som är nyduschad.
Mm.
För att det känns så jävla fräscht.
Men man tänker så här, nu tänker jag på så här kalendrar, om då tjejer som jobbar när de ska ha så här, typ kanske en byggarbetare eller någon sån här bilmekaniker som är lite så här muskulös, att de har såna sexiga bilder på någon som är lite smutsig och lite skitig. Att det,
att ja, men det den känns smutsen som... är ju sexigare. Du vet typ att det är sot eller någonting, var det en L, än att det är så här kroppsvätska. Alltså, det är ju... Men det finns ju något som går alltså, så här pissex, bajsex.
Ja,
alltså,
absolut. Det var en kompis, jag vet inte om det här är en vandringssägen. Den känns som en sån typisk... skulle kunna vara en klintbergare. Mm. Men att det var... Han berättade då... Redan när man säger en kompis kompis så börjar en varningsklocka ringa för vandringssägen. Men han sa liksom att han hade sex med en tjej som då förde upp sina fingrar i hans anus. Och sen så liksom tog sina fingrar och tryckte in i hans mun. Och så viskade så här: så här smakar du. Så här smakar du. Att det var någonting som hon försökte liksom ägga igång honom sexuellt på. Hon kan ju tända på det själv också, om det nu är sant.
Ja, mest troligt.
Men den, just det äckliga... Nej, men jag är nog också... inte tänder inte så mycket på när någonting är riktigt äckligt.
Nej. Men jag fattar just det där att ju skitigare desto... För ibland så kan det vara typ så här porr med någon så här riktigt jävla äcklig människa. Alltså, hur ska man formulera det så att det inte blir...
Vad heter han? Den mest, världens mest kända porrskådis.
Ja, fast han är ju bara... Han är inte...
Vad heter han igen?
För det är någonting med typ en så här trashy tjej som fan som blir påsatt av typ så här tre... Alltså någonting när det är så jävla sunkigt.
Ron German,
så kan det vara,
men det kanske är ett grej med honom att han är äcklig.
Ja, jag tycker han är äcklig. Men också, du vet att det är så här riktigt sunkporr, så filmar med dålig kamera. Det är så här skit istället i Ryssland typ. Ja. Det är en kvinna som ser så jävla trashy ut och blir påsatt av så här trashiga killar. Alltså det är något med sunket som kan vara snuskigt också.
Ja, men du tycker du kan gå igång på det här? Du tycker inte det är sexigt när det är så trashigt?
Ja, ibland tycker jag att trashigheten kan vara lite så här, för att man... Och det är väl någonting med att man själv inte är där.
Ja, som en skräckfilm eller något sånt, att man tänker, fan vad skönt att det här inte händer mig.
Men jag tycker det är lite sexigt att ha sex på sunkiga ställen också.
Mm. Som offentlig toalett.
Nej, men lite
toalett.
Störda grejer. Jag har haft sex på psyket en gång.
På psyket?
Ja, när det kommer in någon så här var tionde minut och kolla läget. För jag hade en så här pojkvän som hade väldigt dåligt när jag bodde i Norrbotten. Han var lite schizo typ och var så väldigt så här självmordsbenägen upp och ner. Så han låg inlagd på psyket och så åkte jag hälsa på honom där. Mm. Och det är så jävla sjuk miljö. För det är så här psykfall runt omkring och det är så jävla inlåst.
Deppig miljö. Jag tycker det är ganska en speciellt upphetsande miljö. Men det kanske blir, det kanske slår över.
Ja, men någonting med att... För det att hitta sådana ställen som är lite sjuk. Alltså så att, men också så här trashiga toaletter. Som är så här sunkigt, typ Ben-toan eller så.
Att det luktar lite bajs.
Inte att det luktar bajs, men att det bara är så här lite äckligt.
Jag tänkte på det, jag läste, jag tror det var tidningen Answer Me. Jim Goad, en sån här Jag vill vara farlig tidskrift som stod på 90-talet. Där intervjuade han då någon förespråkare för förändringen Nambla. Det är då en pedofili, alltså Man Boy Love Association.
Mm.
Jag vet inte vad det är, North American Man Boy Love Association eller National någonting. Det står i alla fall för det är män som tänder på pojkar.
Okay.
Och de har en förening som heter Nambla i USA.
Okay. Det är nu man ska dra någon katolik skämt, är det?
Vad sa du?
Att man ska dra någon katolik skämt nu om man vore
om man vore en
sån komiker.
Men där så frågar han så här, vad tycker du ska vara liksom åldersgränsen för sex? Så frågar han den här representanten och han svarar att jag tycker inte det ska finnas någon nedre gräns. Och så då frågar han så här honom, finns det någonting i sexuella sammanhang som du tycker är äckligt? Och då så svarar han, ja, när det alltså luktar. När det luktar äckligt.
Ja, ja. Men det, var... Men det är det ju. Fixar du att ha sex med tjejer som har mens?
Ja.
Det här, för det verkar de flesta killar fixa.
Men du kan inte ha sex när du själv har mens? Så...
Jo. Kör man i röven? Nej, nej. Nej, men... gratis glidmedel. Men det... Nu drar jag alla hackskämt. Nej, men det alltså, tvärtom så kan det vara lite skönt för att det blir någon slags release. Alltså från att ha ont. Alltså det kan man ganska... Alltså om man går av mensvärk så kan det vara rätt skönt att ha sex. För att det är så lättare på trycket på något. Alltså, eller bara att man får något annat att tänka på också.
Jag tänker också på att folk inte kan bli gravida när de har mens.
Jo, det kan man.
Kan man det?
Ja.
Jag har missat det här.
Så du brukar köra på när de har mens?
Ja, alltså ja, det har jag gjort liksom. Jag tänkte så.
Vad fan? Det kan man.
Jaha, ja, jo, ja. Det.
Du kanske inte är för tid.
Vad sa? Ja, jo, jag har ju gjort mitt ex gravid vid det tillfälle. Så att, men det kanske var den missen då att jag trodde att man inte kunde bli gravid när man hade mens.
Ja, kanske. Jag vet inte ifall det är mindre risk, men man kan bli det.
Jaha. Jag trodde... jag är så dåligt påläst, uppenbarligen.
Men jag tror att det är någon sån där sägen. Alltså, man har hört det tidigare att det skulle vara så.
Men du har läst på om att det
går. Ja, att det inte finns några helt säkra perioder.
Här finns inte några helt säkra. Nej,
men det är väl så här, det finns ju de här datorerna och grejer. Men Knyckare var ju gravid när hon körde med en sån.
Jag hade hört om fler. Alltså de här typ... ja, det finns en app där man ska vara säker på det. Men det verkar ju inte... verkar inte funka helt. Ja, men det är ju en aspekt också om... med sex. Alltså så här, hur öppen man kan vara med den här typen av frågor. För att det är ju... även ifall jag är lugn med... och prata om det. Så är det ju så när det är ofta någon annan inblandad när man har sex.
Exactly.
Och de och jag har märkt att det blev väldigt väldigt känsligt ämne då liksom. Att folk blev arga. Jag gjorde ju den här boken Simons 120 dagar där jag reser runt i Sverige och bor hos folk, och då är det väldigt mycket sex och skildringar av sex, och jag har liksom maskerat de flesta namnen, mer eller mindre. Men det var ju folk som blev arga på mig för att jag då beskrev att jag hade haft sex. Och sådär. Och man märkte ju att det var ett ämne som gjorde folk upprörda. Bara att jag skildrade sex liksom.
Ja, och sen tänker jag också, både du och jag, att vi har ganska nya förhållanden.
Ja.
Så är det också att man inte vill... prata på ett sätt som gör den andra mår dålig. Alltså att man berättar om ex för mig. Eller så här.
Nej, alltså redan innan det här avsnittet så sa min flickvän att hon inte lyssnat, eller hon hade lyssnat med poddar innan, men nu vill hon inte göra längre för att det känns för personligt liksom. Eller så privat.
Ja, men min kille har också slutat lyssna på min poddagbok. För han tyckte det var så weird att gå och lyssna på min dagbok. Du vet så. Att det...
Jag hade nog inte heller, alltså speciellt inte, alltså jag har nog en så här ganska normal nivå av svartsjuka. Att jag hade nog tyckt känns lite obehagligt att höra min flickvän prata om när hon har sex med andra liksom.
Ja, verkligen.
Men jag tycker absolut, vill hon göra det så kör på liksom. Alltså så här, jag tycker ofta det här att konsten ska gå före det mesta liksom. Alltså vill man skildra någonting i ett kreativt utlopp så ska det liksom smälla över någon annans svartsjuka eller?
Ja, och sen är ju också den där aspekten att det man pratar om hände innan man träffade den personen.
Jo, men alltså, så var det.
Att det inte hade hänt om det var nu. Du vet, så,
jo, så, jag typ det också för att jag, den här sitcomen som jag har spelat in. Så ja, den började bli klar nu liksom. Men då var det också så att min flickvän sa att hon ville se den. Men jag var så okej, okay, ja men det förstod. Alltså jag hånglar med någon annan i den. Dels är det en självbiografisk, eller delvis självbiografisk story. Att jag berättar om en gammal romans liksom.
Mm.
Och sen så spelas ju av en tjej som jag hånglar med på riktigt i inspelningen.
Mm.
Och även finns någon fejkad sexscen.
I du... min säng?
Nej.
Nej, okej.
Det är faktiskt ingen...
Nej, då bara låg ni och pratade.
Vi spelade in en scen i Sandra Ilars lägenhet.
Jag minns på att ni använde sängen.
Ja, vi använde sängen. Det är den scen där vi somnar i den sängen.
Okej. Okay.
Mm. Men sexscenen utspelar sig på en soffa i en annan lägenhet. men hon sa, min flickvän sa då så, ja men det var ju innan vi träffades.
Mm.
Det var ju så, alltså viftade bort det rätt. Sen vet jag inte ifall det kanske inte är så kul att säga i alla fall. Alltså jag hade varit rätt lugn med det när jag var tillsammans med Maria Grudemo El Hayek.
Mm.
Då var hon med i en reklamfilm för något elbolag, tror jag det var, där hon hånglade med en kille. Och då var, och det var så här liksom, det var liksom temat i reklamfilmen var att man skulle tända och släcka lampan liksom.
Mm.
Och det kanske var så här då, skämtet var väl kanske att de trodde att man skulle släcka för att man skulle ha sex, att någon ville ha släckt lampan när de skulle knulla. Men sen var det väl att de skulle spara på ström. Något sånt där.
Mm.
Men då var det i alla fall att hon sa, jag har fått det här jobbet. Det vill jag ta liksom. Och, men det innebär att jag ska hångla med en annan kille. Och då var det så här. Och jag kände, då kopplade jag ändå av det så här. Liksom, fan, det är lugnt. Liksom. Mm. Jag kände ingen svartsjuka då. Mm. Även om hon sa så här. Liksom, det var ju väldigt många tagningar. Så de satt ju en hel dag i 8 timmar och hånglade. Och sen så var det liksom, det var en reklamfilm som det var på den tiden man kollade med på linjär tv också.
Mm.
Så det dök upp hela tiden i reklampausen. Så sitter min flickvän och hånglar med en annan kille.
Mm.
Och det var även så print att det var stortavlor nere i tunnelbanan. Så var det så att när de sitter och kysser varandra i tunnelbanan. Men jag tyckte det var ganska kul också. Alltså jag hade inget emot det då. Och att, liksom, att det kändes som att... Ja, alltså så här, det är inte otrohet om det är inom jobbet.
Nej, men också någonting med att du kan se det utifrån.
Mm.
Alltså inte bara så här primitiv och hånglar, utan alltså kontexten, varför det är så. Att det då blir väl mera...
Jo, det hade varit värre om hon hade hållit det hemligt.
Ja, eller bara att se ett helt realistiskt, alltså bara filmat klipp där hon sitter och hånglar med någon på krog. Alltså du vet,
ja,
även om man gör samma ledsen sak, så är det ju kontexten som gör att det blir mer hanterbart.
Ja.
Eller, ja.
Är du svartsjuk?
Inte så här orimligt. Men alltså mer för, om jag tycker om personen väldigt mycket, så är det väl att man får den här... rädslan att förlora den på något sätt, som jag tror alla har. Du vet att man kan bli, men jag är inte så svartsjukt lagd att så här kontrollerande på något sätt.
Nej.
Utan
jag tror jag är rätt normal vad det gäller det, men ifall jag är tillsammans med någon som är väldigt svartsjuk, då brukar jag själv liksom, för att det ska bli rättvist då med, så jag sa, men då ska jag ha samma bli lika sur ifall du flörtar mot någon eller liksom.
Och samtidigt är det som att jag inte pallar, för svartsjuk är oftast jobbigare för den som är svartsjuk.
Det
verkar så jävla jobbigt att vara det. För att man går upp och noja så mycket för ingenting. Och så bygger upp massa jobbiga scenarier som inte har hänt heller.
Det är konstigt också, för att svartsjukan kan ofta vara starkare än kärleken, tycker jag. Att det kan vara någon som jag inte är så kär i, men jag kan ändå bli väldigt svart.
Men också att, för jag kan också vara sådär att du vet, att det kan vara situationen när man skulle kunna bli svartsjuk, men också tänker så att jag inte orkar. Du vet, för att det vore så jobbigt att vara så, att det är så här, jag kan ändå inte kontrollera det, så släpp det.
Jo, men det var lite igenkännande skratt för det här när man inte orkar med negativa känslor.
Nej.
Det var någon... Jag har bråkat med en kompis ganska mycket.
Mm.
Och sen så var det liksom något sånt där... Jag bara upptäckte... Det var då... När vi hade Las Palmas bandet.
Mm.
Och så var det så här, vi hade bråkat ganska mycket, jag och den andra medlemmen då. Och sen så var det så att han vägrade av någon anledning ge mig inlogget till vår MySpace-sida. Mm. Och sen så när jag väl fick det så såg jag så här, shit, det är jättemycket erbjudanden på spelningar här som han bara ignorerat.
Mm.
Så vi har missat massa spelningar som vi liksom, men då kände jag så här, jag orkar inte bli arg. Jag orkar liksom, för det var så här, och det skulle kräva så mycket energi att liksom vara så jättearg för det här.
Ja,
så jag bara, jag släpper det, jag orkar inte bli arg.
Men också att, jag kan säga att jag inte orkar ha gräl med folk.
Mm.
Du vet så här, jag hellre bara släpper det än att så här, slåss för min rätt, eller du vet så här.
Ja.
Bara för att det är så jävla mycket mer skönt och bara så skita i att vara arg.
Jo, det är ju skönare.
Ja.
Men jag kan vara ganska envis att jag har svårt att släppa grejer. Men jag bråkar inte jättemycket. Alltså ifall jag är ihop med någon som är bråkig, då bråkar jag liksom i förhållande. Eller har gjort det. Men ifall det är någon som inte är bråkig så är inte jag den som startar. Alltså jag har ju haft förhållanden som varit i år. Det har inte varit ett enda bråk liksom.
Nej. Ja, det är så att, för man är så olika människor i varje förhållande, på något sätt. Alltså, alltså att man kan, mycket beroende på hur den andra just är då.
Ja.
Som du var inne på.
Jag vill ju se mig själv som ganska easy going.
Ja, jag också. För det är någonting med att man inte vill vara jobbig heller.
Nej.
Jag vill ju vara en människa som man gillar.
Det är nog ganska få som ser sig som den jobbiga jäveln. Liksom så här, jag är väldigt besvärlig.
Ja,
kanske någon.
Jo. Då, ja. Men jag har lite sådär att jag inte vet när jag förlorar oskulden riktigt. Vilket cliffhanger. Nej, men det var något med, alltså, när vi var säkert 10-12 eller så, så brukade jag och mina tjejkompisar ha sex med varandra tills vi kom typ.
Aha.
Och jag vet inte om det räknas eller, nej, typ att man gned sig mot varandra och höll på. Du vet,
saxade.
Så. Ja, typ mest.
Bara,
så jag vet inte om det räknas som
det. Det måste du väl göra om man nu ska acceptera homosexualitet.
Ja, men det är någonting...
Ska vi göra det? Ska inte... vi acceptera homosexualitet?
Ja, för vi gjorde ju så här regelbundet rätt mycket.
Ja, varför skulle det inte räknas?
Det jag tänker, om det är för att mödomshinnan inte sprack.
Men det där är väl en väldigt gammalmodig syn på... Alltså, mödomshinnan lär väl vara en myt. Alltså det är väl mer att du som har läst på så mycket om det här och vet att man kan bli gravid under mens till exempel. Det har ju varit jättemycket debatt om det de senaste 10 åren med slidkrans och
att den kan ju gå oavsett om man har haft sex eller inte.
Absolut. Och det är liksom, det är ju ingen hinna, det är väl bara att man är...
Men det är väl också något med att jag inte tänker, för jag är inte sådär 100% straight. Jag skulle kunna ha förhållande med en tjej, alltså om jag blir kär i den utan problem. Men jag har ju bara haft förhållande med killar när jag har blivit äldre.
Ja.
Så det är väl kanske därför också jag tänker att det...
Ja, men det är väl... Ja, men det är väl ändå liksom ganska solklart att du hade någon form av sex.
Ja, ju.
Då. Ja. Och bara för att vara homosex. men jag tänkte på det just med... För
det var ju som en överlagd och planerad grej också. Så efter skolan så...
Ja, ja. Då var det ju sex, tycker jag.
Ja.
Och det tycker nog de flesta som har som accepterar.
Stackars killen som trodde att han tog min oska.
Nej, men för det är ju lite konstigt där. De där begreppen är ju rätt luddiga. För jag tänkte det till exempel att jag skulle inte räkna att jag har blivit av med oskulden om jag fingerpullar någon.
Mm.
Men samtidigt så kan man bli dömd för våldtäkt som Martin Timell. Blir inte dömd för det, men han blir ju... Alltså det var om man kan ju... Det kan vara en våldtäkt om man pullar någon mot deras vilja.
Mm.
Så då kan man alltså...
Men det är väl
var för... dömd för våldtäkt men inte har blivit av med oskulden enligt mig.
Nej, men då för den personen är det ju som en penetration. Så jo, det är väl för det. Den att det blir nästan som ett samlag. Inte för dig. Den som blir utsatt.
Får se frågan då, om man blivit fingerpullad kanske man kan räkna att man blivit av med oskulden. Men det där är bara ord egentligen. Liksom.
Ja, det är väldigt
det finns väl inga fasta regler för det.
Nej.
Jag har spelat in ett avsnitt om hur jag blev av / förlorade oskulden. Det är lite värderingsfråga om man ser det som någonting man blir av med eller någonting man förlorar. Mm. Vänta, bli av med och förlora kan ju vara... Alltså bli av med låter det som att det är bra att göra sig av med det. Förlora, så känner man att det är någon förlust av
det. Exakt. Och det är ju så mycket att... Ja, men så är det i ett mer konservativa miljöer. Att någon har blivit besulad av eller så har blivit tagen sin oskuld. Att man inte längre är ren.
Ja.
Eller, så det är väl, men sex överlag är ju svin mycket moral.
Ja. Väldigt mycket. Har du läst mycket om sex?
När jag var i Cambridge så läste jag, det finns så här Oxford guides till olika forskningsämnen. Och så läste jag en bok som var om så här, sexualitet och sexualitetens historia. En svinrolig grej är så här, på 1800-talet typ, att tjejer som var väldigt kåta. Eller så här, de kallades hysteriska, att de var väldigt så här, utåt och sådär. De ansågs då vara hysteriska. Och botemedlet var att en läkare skulle pulla dem tills de kom.
Ja, men det har jag också läst.
Ja, det är så jävla, alltså den läkaren som kom på just sådär.
Ja, det var någon sprängkart man.
Vad är botemedlet?
Men det finns en film också som handlar om det. När de, jag kommer inte ihåg vad den filmen hette. Men just det fenomenet. Sen var det väl också att de... Det var väl någon slags dildo eller något liknande de uppfann. Eller en trosa som vibrerade eller någonting. Att de själva skulle kunna...
Men det som genomgår i den boken är ju att killars sexualitet överlag var ganska stabil och inte så skambelagd. Mm. Medan kvinnorna växlar väldigt mycket i så här värdering och om det är rätt eller fel. Eller...
Ja. Jo, det har väl kommit... lite då på senare tid att som om vi nu ska knyta ihop säcken och återgå till början, att nu så har det blivit mer skambelagt för killar att prata om sex, för det har blivit så problematiserat liksom, och sexism och övergrepp och MeToo och sånt, så är det liksom, det är ju inte lika okej för killar att prata om sex på ett öppet sätt längre som det var en gång i tiden.
Nej,
tänker jag.
Men har du svårt att ha perioder utan sex?
Alltså för att återgå till det här när jag förlorade oskulden, det finns ett avsnitt där jag och Anton då pratar om våra oskulder och hur de försvann. Det kan ni söka upp i arkivsamtals loggarkiv. Men jag var 19 fast jag hade sex, så att det var ju det var ju jobbigt. Speciellt. Men då var det mer så här skammen över att vara oskuld så länge. Liksom jag tyckte det var pinsamt att jag inte haft sex när jag var 18. Mm. Och även speciellt när jag var 19 liksom innan. Men jag tycker inte det är så farligt. Alltså. Jag kan ju alltid onanera. Liksom.
Men jag hade den här grejen när jag flyttade till Stockholm. För jag hade nästan alltid pojkvän tills så länge jag bodde i Luleå. Men sen när jag var 20 och flyttade till Stockholm så hade jag... Som det där, jag stängde in mig så där jättemånga år. Och det hade jag som en aktiv grej att jag inte ska ligga eller ha relationer med någon. För att inte bli distraherad. Och för att jag tänkte så här att då borde... det kanaliseras till något annat. Till att vara så väldigt produktiv och få jättemycket gjort.
Sådana tankar har jag haft också. Alltså så här, men det var rätt korta perioder. Alltså jag tänkte också att jag inte ska onanera för att jag tänker att jag ska kanalisera de tankarna till något annat. Men det är nog bara dumt egentligen.
Ja, men jag fick jävligt mycket gjort på de 6 åren.
Mm. Fick du onanera?
Ja, men jag gjorde inte så. Det är som att det försvann lite efter ett tag. För jag tror att jag också kan leva så här totalt asexuellt.
Mm. Alltså jag tycker det är mycket jobbigare bristen på bekräftelse. Alltså så här att om jag inte får ligga med någon så känner jag, vad är problem, varför får jag inte göra det? Alltså så här att jag känner mig oattraktiv då, eller liksom inte bara liksom utseendemässigt, att det är så att Det är nog snarare det som är det jobbiga. Att jag känner mig bortvald då om jag inte får ligga.
Okay.
Än att liksom att jag inte... För att komma kan man göra på egen hand liksom.
Ja, men också att jag tyckte nästan att det var något lite fint i att stå över sina drifter. Det är något så asketiskt att man inte faller för. Det är väl lite åt det primitiva. Att man känner sig lite mindre som ett djur. När man lyckas tygla sexualiteten på något sjukt sätt.
Ja. Men samtidigt så ser jag inte riktigt poängen med det.
Det var ett experiment.
Ja, jo,
ja, men det var väl framförallt då att det var så. Det var ju inga så här distraktioner. Utan allting gick till att studera och bygga karriär. Och så, och man fick jävligt mycket gjort.
Jo, absolut. Jag gillar ju faktiskt... jag har ju en viss form av arbetsnarkomani. Liksom, att jag gillar för mycket saker gjort och sådär. Så att jag tycker ofta de perioder jag är singel och liksom... ägnar ganska mycket tid åt dating liksom, och kanske försöka träffa någon och sådär. Om man är ute med på krogen och man super med. Det får ju mindre gjort då liksom. Jag gillar, på det sättet gillar jag distansförhållande. Att man så här, man får väldigt mycket gjort när man inte ses. Och sen så liksom ses man intensivt under korta perioder.
Ja, verkligen. För det är så, som han är här med nu gillar jag som jättemycket. Och
vad sa du?
Han som är här med nu att jag gillar honom jättemycket. Så man vill vara med varandra så mycket.
Ja.
Vilket är fint som fan. Men också att jag kan få den ångesten över att det går mycket tid till det. Du vet, att, men jag tänker att det är så vissa perioder i livet. Så, för man kommer inte alltid vara så nykära. Så under den perioden så kan det vara jävligt fint att bara lägga en massa tid.
Jo, det är så. Men jag tänker man kanske kan dra ut lite på förälskelsen om man inte ses lika ofta.
Jo, det kan man.
Då kan man nog hålla i sig lite längre.
Ja, men för det ideala är väl kanske att kunna ses varannan vecka typ eller så.
Ja, alltså jag gillar ju det också. Nu har jag ett distansförhållande igen och jag har haft det någon gång innan också. Men jag tycker nog också, jag tycker också det är ofta väldigt idealiskt att ses, att inte ses hela tiden.
Nej. Men det är också det där, jag gillar så mycket att sova med någon.
Du gillar att sova med någon?
Ja, jag tycker det är så jävla mysigt.
Ja, för jag gillar det ibland, men jag gillar också väldigt mycket att sova ensam. Ja. Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter Sandra Gilar.
Fullbordat samtal.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.